Det här är en podd från Svenska Yle.
I dagens avsnitt av Nyhetspodden ska vi prata om landet där allting började. Och då pratar jag ju förstås om coronapandemin och så pratar jag då förstås också om Kina. Och det var den 31 december i fjol som det första konstaterade coronafallet rapporterades från Kina. Viktor Heikel, det känns som ganska länge sedan det här, eller hur?
Det känns nog som en evighet sedan. Jag kommer ihåg att jag själv satt vid nyhetsdesken när många av de här första nyheterna från Wuhan om någon sån här konstig sjukdom som orsakar akut dubbelsidig lunginflammation började komma ut och att det var några hundra smittade på kort tid och allvarlig sjukdomsbild och så vidare. Och det känns nog som en evighet sen.
Ja, det gör det.
Säkert för många andra också.
Ja, precis. Det här är alltså då Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid och Viktor är utrikesreporter på Svenska Yle. Och nu har det ju då gått ett tag och mycket vatten har flutit under broarna och så. Men hur är läget idag i Wuhan där allting då börjar?
Det är av allt att döma relativt normalt. Mm. Sjukdomsfallen är mycket, mycket få. Det rapporteras fortfarande med jämna mellanrum, med några dagars mellanrum om någon ny smitta. Men ganska många av de smittorna verkar vara sådana som kommer någon annanstans ifrån. Och överlag är läget ganska långt detsamma i Kina, det vill säga det dyker upp kanske små kluster då och då, men nu eftersom man har allt det här i bagage så verkar man få det under kontroll ganska snabbt. Och det har införts små karantänsåtgärder på lokal nivå, men inte någon större, åtminstone någonting som skulle ha nått oss, så verkar det inte ha varit någon större utbrott.
Det var ju så då när coronaepidemin slog till på allvar i Kina att hela den här provinsen, Hubei-provinsen som då den här staden Wuhan ligger i, det var ju ett då totalt nedstängning av alltihopa. Och på det sättet så lyckades man ju till ganska stora delar att stoppa smittan. Men Viktor, nu är det ju så väl, eller hur, att det är inte riktigt klart nu hur många som till syvende och sist dog i covid-19 i Kina.
Nej, det är det definitivt inte. Det som vi ju vet är att kinesiska myndigheterna skrev upp det officiella antalet döda efter att man då hade så att säga återgått till normalläge. Mm. Men den siffran motsvarar troligen inte heller sanningen. Det vill säga, vad man tror är att det kan vara så många som mångfaldigt fler döda än vad kinesiska myndigheterna uppger. Och det här är delvis kanske då ett resultat av att man vill mörklägga de egentliga siffrorna. Man vill få det att framstå som om man hade läge under kontroll snabbare än vad det var och att man de facto lyckades hemskt snabbt få det under kontroll med de här extraordinärt stora och massiva åtgärderna som man vidtog. Men det finns samtidigt också en hel del indicier om att man helt enkelt inte hade någon kontroll till den grad att man inte ens visste hur många som var sjuka, hur många som dog. Massvis med människor har troligen dött hemma utan att ens någonsin har kommit i kontakt med någon sjukvårdspersonal för hela systemet var så belastat. Och det kom en CIA-rapport som de facto fick ganska lite uppmärksamhet då när den läcktes. Som hade ganska starka bevis för att kinesiska myndigheterna de facto fortfarande inte riktigt vet hur allvarligt läget var när det var som allvarligast. För att det var helt enkelt så kaotiskt och det var ett sånt läge där man helt enkelt inte hade någon kontroll. Nej. Men samtidigt så försökte man hemskt starkt framstå som om man hade kontroll.
Men lyckades man på något vis, eller har man lyckats på något vis sopa igen spåren nu då efter allt sammans?
Alltså det verkar ju som om man har lyckats göra det. Det är ju sen en annan sak att det sipprar hela tiden ut mera information, dels då via journalister i Hongkong och Taiwan som har hemskt goda kontakter som så att säga lyckas få fram vittnesmål som inte annars skulle nå ut, lyckas få fram information via kontakter på olika håll som tyder på att det fortfarande bubblar ganska mycket under ytan i Hubei. Folk är hemskt missnöjda med hur det sköttes, hur det har porträtterats i efterhand och att man liksom så att säga, man anser att man kanske då har blivit offrade som en slags, vad ska man säga, ett slags pjäs i någon slags propagandaspel, samtidigt som det de facto var ett kapitalt misslyckande hemskt länge, hela det här, hur saker och ting sköttes i Hubei.
Ja, alltså det som ju är ett faktum är ju att Kina, staten Kina, landet Kina och myndigheterna där är ju mästare i att ha kontroll över precis allting och kontroll som ju då handlar dels om landet Kina men också ju en slags kontroll över världen och en slags herravälde över ekonomi och allt möjligt. Hur mycket handlar det här då om att Kinas ledning var rädd för att liksom förlora kontrollen?
Det har definitivt en hemskt stor betydelse i det här. Inte bara förlora kontroll utan också förlora ansikte. Det är ju någonting som är mycket viktigt för kinesisk kultur överlag men också för de kinesiska myndigheternas sätt att så att säga hålla kontrollen. Och det här spelar liksom en det sätt man så att säga säljer in och säljer utåt det hela det kinesiska systemet är det att den här kontrollen de facto också innebär säkerhet.
Yeah.
Och om det är så att det här läget de facto har varit så mycket värre som det verkar ha varit i Hubei och i Wuhan så rämnar den här tanken om att kontroll innebär säkerhet. Den får sprickor och det är någonting som så att säga den kinesiska regeringen och de kinesiska myndigheterna, speciellt centralstyre, är hemskt rädda för. De är rädda för att den här imagen av ett kontrollsamhälle som innebär säkerhet ska börja spricka också i de egna medborgarnas ögon och då också börja spricka utåt. Man så att säga, man menar att det finns liksom krut bakom de hot man använder, sen också ekonomiska hot och andra hot, diplomatiska hot som man använder utåt för att projicera den här kontrollen över länder man har inflytande över och har relationer med.
Ja, precis. Kinas relationer utåt, det handlar ju då just om som du säger, kontrollen inne i landet, men det handlar ju då om att bygga en sån här, eller inte bara bygga utan att vara en sån här gigantisk ekonomisk stormakt i världen med då jätteeffektiva produktionssystem och alltihopa för att kunna vara det. Vad kan man säga nu om den kinesiska ekonomin och den kinesiska ekonomins liksom position i världen nu? Man kan ju säga efter coronakrisen, men nu i det skedet av coronakrisen som vi befinner oss i.
Man kan definitivt säga så mycket åtminstone att den kinesiska ekonomin har ju precis som världsekonomin tagit en massiv törn här. Men det är lite oklart exakt hur stor, som med mycket annat när det gäller Kina, så är det lite oklart hur stor törn den har tagit. Vi vet att det är mycket produktion som ännu heller inte har kommit igång. Som man ser nog där att Kina är fortfarande hemskt beroende av omvärlden och världsekonomin. Samtidigt så har ju Kina då också ett försprång i och med att man har kommit igång kanske snabbare och har den här ofantligt stora dels då ekonomiska basen men också produktionsbasen som man så att säga kan rulla igång så fort det behövs, så fort det finns efterfrågan när den kommer igång. Och omvärlden är ju jätteberoende av kinesisk produktion. Det har vi sett också under den här krisen när det gäller till exempel ansiktsmasker och annat. Mycket av sånt produceras i Kina. Det är ett faktum.
Ja, och sen försöker ju Kina också då styra omvärlden eller ta herraväldet i omvärlden då genom att hjälpa. Och ibland hade väl då varit hjälp inom citationstecken, kanske mer i propagandasyfte, men Kina har ju skickat hjälp då till olika länder för att skapa kanske ett visst beroende där, eller hur?
Ja, den här hjälpen under den här krisen har varit en slags, vad ska man säga, den har kanske varit mer symbolisk ofta än konkret. Det gjordes alltså, kinesisk media gjorde ju stort nummer av olika försändelser, dels till Europa och resten av världen. Många av de här försändelserna visade sig sen i efterhand kanske inte vara så betydelsefulla som man ville ge sken av. En stor del av det har betecknats som helt och hållet onödig och oanvändbar till och med.
Kina har ju mycket tentakler ute och har massor med projekt av olika slag i Afrika också, och där har man väl också försökt inom situationstecken hjälpa till så att säga med krisen, eller hur?
Så är det, men också här, precis som med de här infrastrukturprojekten, så är det, finns det alltså alltid en strategi bakom det. Man har givit massiva mängder pengar framförallt för att hjälpa vissa länder i Afrika klara sig med den här krisen, bland annat Zimbabwe, och där kan man ju då säga att Zimbabwe har en vacklande ekonomi redan från förut, och samtidigt har massiva naturrikedomar. Det gäller ädelmetaller och andra råvaror som Kina gärna skulle kunna få ett bättre grepp om. Och det här kan man kanske säga att det är lite av en spegelbild av de här massiva infrastrukturprojekten, att de kanske inte alltid är just det som det här landet skulle behöva, och det finns ofta då ett syfte bakom dem att få också samtidigt en starkare kontroll över strategiska delar av de här ländernas, framförallt naturresurser men också annan produktion. Den här hjälpen kommer alltid med någon slags syfte, verkar det som.
Mm. En sak som ju fick många att höja på ögonbrynen här om veckan var ju att krisdrabbade norska flygbolaget Norwegian fick hjälp då, eller hjälp och hjälp, men kinesiska staten gick in och köpte 13% av Norwegian för att rädda flygbolaget. Det hade ju varit konkurs, eller det hade ju stora ekonomiska problem redan före coronakrisen, och de blev ju förstås bara ännu värre av pandemin. Men här har vi ju då förstås ett annat exempel på det här, det kinesiska herraväldet som på något vis liksom sprider sig överallt i världen.
Det är ett gott exempel, och det är också på ett sätt ett hemskt talande exempel, i och med att mycket av det här handlar om just, inte kanske att få totalt herravälde, men att få hållhakar, att få in en krok någonstans där man sen kan använda den här för att rycka i när det så att säga händer någonting, när någonting annat krisar till, det blir någonting som påverkar relationerna, så kan man börja rycka i den här kroken och säga att men det här har ni på spel om ni börjar ställa er emot till exempel människorättsfrågor eller någonting annat som Kina ser som så att säga en intern angelägenhet, men resten av världen är mån om att då ta ställning till, så kan man då alltid påminna om att det finns en sån här, också en sån här ekonomisk aspekt, och också en sån här sak som står på spel, som till exempel då Norwegian i Norges fall, som är, trots att det inte är ett statligt bolag och inte har liksom så att säga samma status som SAS har, så är det ändå på ett sätt ett nationellt symboliskt så att säga affärsprojekt.
Men då, nu vi pratar om Kina och mänskliga rättigheter och så då blir det också nu svårt att låta bli att prata om läget i Hongkong, och det är på sätt och vis en helt skild historia, men vi kan ju bara nämna det här då, för nu är det ju så att de protesterna som Hongkongborna, eller stora delar av Hongkongborna, drog igång då mot Kinas inflytande i Hongkong, så de pågick ju för fullt, men allt det här kom av sig i och med coronapandemin. Nu har Kina sagt att man vill införa något som kallas nationella säkerhetslagar i Hongkong också. Och det här, eller hur, är ju en jättestor sak för Hongkong.
Det är en enorm sak för Hongkong. Det är de facto en mycket, mycket större fråga än de lagarna som utlöste, som så att säga var lagar inom Hongkong som utlöste de här massprotesterna då i fjol. Mm. Det alltså handlar om lagar som i princip redan så att säga finns inskrivna i Hongkongs så kallade grundläggande lagar. Det är inte frågan om en grundlag, men det är lagar som så att säga styr relationen mellan Hongkong och Kina. men de har aldrig trätt i kraft, eftersom de då redan då när 1997, när Hongkong igen blev en del av Kina, ansågs så kontroversiella att Hongkongborna aldrig skulle ha gått med på dem. Så de har så att säga funnits inskrivna men aldrig trätt i kraft. Och Hongkongborna åtminstone är hemskt starkt av den avsikten att det här innebär slutet på Hongkongs autonomi. Och det skulle inskränka på rätten att uttrycka sig, rätten att samlas, rätten att demonstrera, rätten att föra politik på ett så fritt sätt som man har fått göra i Hongkong hittills. Och det skulle i princip innebära att Hongkongborna skulle leva allt mer under liknande villkor som kineserna på fastlandet gör. Och det skrämmer Hongkongborna. Och det här är ju liksom en utveckling som så att säga troligen skulle ha kommit snabbare om det inte skulle ha varit för den här coronakrisen.
Det där 1997 sa du, det var ju så då att då lämnades ju Hongkong över då från Storbritannien till Kina som en före detta koloni. Och det var ju meningen då att man skulle då gå enligt den här premissen ett land men två system, det vill säga att Hongkong skulle få hålla kvar en del av sin position. Men det, ja, du sa ju det egentligen redan, att det här försvinner ju då i och med de här säkerhetslagarna.
Det skulle det göra, det skulle i princip innebära att det skulle vara ett land, ett system, eller åtminstone mycket närmare. Det är det åtminstone så Hongkongborna ser det, och det är svårt att inte hålla med dem i det här hänseendet. Hongkongborna tittar ju till exempel på Macau som också då hade en liknande status, men mycket, mycket snabbare har liksom, så att säga, blivit en normaliserad del av Kina under kommunistpartiets styre. Och man ser det som ett varnande exempel, för att om man släpper taget ens lite, om man ger ens ett lillfinger, så kommer Kina att ta hela handen.
Okej, tack så jättemycket för det här, Viktor Heikel. Mycket har förändrats i Kina med coronapandemin, men mycket är också precis som det har varit. Och Kinas strategi när det gäller ekonomi och politik och utrikespolitik, så den ligger nog fast ändå trots epidemin. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!